blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Hör och läs i nästa bibelläsning från första Korintierbrevet 15:53-57. Och det är sidan 826 i de röda biblarna. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet. Och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger. Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud, var ett tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden.
Halleluja, 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 halleluja.
Detta sig, för barnen ska ner och fira sin fortsatta gudstjänst ett par trappor ner. All välsignelse över varje ledare och varje barn som följer med ner där. Så vad härligt, vi har fått ropa ut vårt Kristusrop, vår bekännelse, han är uppstånden. Och vi har även den här veckan ju fått smaka livet på många sätt. Har ni njutit av våren den här veckan? Har ni njutit av våren den här veckan?
Ja.
Härligt. Jag gick på stan i veckan och alltså det var alldeles fullt på varenda liksom uteservering. Och man bara förstod att nu återvänder livet i Sverige efter en vinter där alla har varit inne och kurat. Jag vill inte ta bort din glädje ifrån att våren och med det också sommaren snart är här. Men vill ändå påminna om att med en nannalkande sommar följer en viss plåga. Ett visst obehag av vissa bestämda djur. Ska vi titta på exempelvis? Vi har den inte än, men den kommer. Var så säker. Är det där liksom sommarkvällarna när man bara vill njuta av solnedgångar och kanske ett dopp. Och så dessa förtvivlade mygg som alltid hittar en plats att spruta in sitt gift. Och om du tycker att myggarna är inte så farliga så kanske vi också har en liten hårdare gadd. med lite mer faktiskt gift och som kan skapa ännu större obehag. Och skulle det vara så att du är på väg att planera en resa i sommar till södra delen av världen, då får du dessutom se upp för, och nu höll jag på att säga att känsliga tittare får blunda, men det hann jag inte säga. Därför där finns det också skorpioner som den här, med dess enormt kännetecknande av den stora gadden i stjärten med dess gift som varje år faktiskt dödar människor. Men så länge du håller dig till hotellet och poolerna så behöver du inte vara orolig så. Okej, nu undrar du vart, Daniel, är du på väg? Ja, jag är på väg in i den andra texten vi har läst i Korinthierbrevet. Men innan vi liksom fortsätter den resan från de här gaddarna till Korinthietexten, så låt oss först återvända till Matteus och hans berättelse. Om de här kvinnorna, mariorna, som naturligtvis inte kan sova. Som ligger med sin nattångest, med sin sorg och med sin smärta. Hur kunde det ske? Och som gör som man blir tillsagd idag. Man tar tag i någonting, gör någonting av den där vaken natten. Så de bestämmer sig för att gå upp och söka sig till graven för att också visa sin döde vän sin kärlek. Och så all dramatik där som sker. Den tomma graven, det där ljuset, skenet från stenen med änglabesöket. Och det är klart att vi fattar att när de springer därifrån så rusar deras hjärtslag. Och deras kroppar, liksom många av våra emellanåt, är överdoserade av stresskortisol. Och när kroppen är i det där läget så vet man inte riktigt om man kan lita på sina sinnen. Så när de ser en person som liknar den där mannen, deras bästa vän, så vågar de inte riktigt lita på, är det verkligt? De kastar sig ner och griper tag om hans fötter. Och låt oss stanna i den händelsen lite. Maria och Maria som griper tag i Jesu fötter. Vad är det som händer just där? Där möts en dödlig kropp och en odödlig kropp. Där möts en förgänglig skapelse som kramar om något som har blivit oförgängligt. Där möts den gamla skapelsen som kramar om, håller fast vid det första tecknet på den nya skapelsen i en uppstånden kropp. Där möts alltså det timliga, om vi ska använda ett sånt vackert gammalt begrepp, och det eviga. Och det här har kyrkan gett ett alldeles vackert begrepp för. Begreppet står inte i Bibeln, men i kyrkans tradition har man använt sig av det. Här möts vår tid som är fylld av almanackan, kanske inte för alla men för många av oss. 7 dagar som passerar och som går och veckorna går. Och åren går och vi känner hur tiden går ifrån oss därför att kroppen åldras och vi närmar oss vår ändlighet och vår död. Här möter den oron, den stressen, en man som har klivit in i den åttonde dagen. Ett begrepp som i kyrkans språk brukar vi beskriva just åttan. Vet, man kan hålla på att skriva en åtta i all oändlighet. Åttan står alltså för just oändlighet. Den åttonde dagen är den som inte tar slut. Och här tar vår almanacks sju dagars och griper tag om den åttonde dagen som har just haft klivit in på denna jord och i denna historia. Evigheten kliver rakt in i dödligheten. Och människan vill gripa tag i den. Vill ha tag i det. Så tar nästan Matteus berättelse abrupt slut. Det blir några fler vänner som får träffa honom. Och så slutar det med att den uppståndne säger till sina vänner: gå nu ut och döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Man kan ju fundera på, Matteus, varför var det så viktigt i all den här dramatik att du liksom slutade just där? Jo, därför att när Maria griper tag i den uppståndne kroppen, i en längtan att få del av den, så säger nu Matteus att Jesus sänder oss iväg att förmedla, vittna och berätta så att människor sätter sin tilltro till honom och låter sig döpas. För det är i dopet, i tron och dopet, som våra liv förenas med den kropp som mariorna där griper tag om. I dopet förenas våra liv med den kropp som hängde där. Men i dopet förenas också våra liv med den kropp som där möter mariornas kropp. Det vill säga att vi som fortfarande lever i almanackans sju dagars system, som vi kanske försöker fylla så effektivt det bara går för att hinna med så mycket vi bara kan, medan detta ändliga liv innan det tar slut. I dopet blir vi delaktiga. Vi går in också i den åttonde dagen. Där Jesus redan finns. Det är bara det att vi lever kvar i den här tiden. Och vi lever kvar med våra fortfarande dödliga kroppar. Som åldras. Som känner av både det ena och andra krämporna. Och i den spänningen lever vi. Vi lever i de sju dagarnas tidsålder. Och vi har börjat leva i den åttonde dagens. Men så pekar också dopet framåt ett steg till. Det vill säga att när den man som där i sin uppståndna kropp träder fram för mariorna, ska ju en dag snart träda fram, inte bara för hans närmsta vänner utan för hela vår värld. Med sin uppståndelsekropp. Och då får vi kliva in fullt ut i den åttonde dagen. Och med därmed också våra kroppar. Så att våra kroppar förvandlas på samma sätt som hans kropp. Den gryningen förvandlades. Det oförgängliga får då kliva in i det. Det förgängliga får då kliva in i det oförgängliga. Och där började vår andra text i Korinthierbrevet. Kommer ni ihåg? Jag läser igen första Korinthierbrevet. När det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet. Och nu menar inte Paulus det som hände Jesus i historien. Han menar inte heller det som är vår påskdag, det vill säga när vi får bli delaktiga i det som hände med Jesus den här natten genom vårt dop. Utan nu menar Paulus det som kommer hända och fullbordas. När våra kroppar, ja när hela skapelsen ska transformeras in i den åttonde dagen. När detta händer, då blir det som skriftordet säger. Döden är uppslukad. Segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din gadd? Okej, det är nu vi får minnas de där bilderna från början. Död, var är din giftgadd någonstans? I Bibelns berättelse så beskrivs emellanåt just döden och dess alla tänkbara verkningar av förgänglighet, av lidande, av mörker, av skit av olika slag. Som ett gift som är liksom insprutat i den här skapelsen. Vi läser ju om det i tredje kapitlet i Bibeln om hur ormen med sin gadd sprutar in sitt gift. När människorna luras, går på den där lögnen att livet är så mycket roligare utan Gud. Livet är så mycket bättre om du skippar Gud. Där händer det. Och sen fortsätter det där genom Bibelns berättelse. Och kommer vi ända bak till sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken, så beskrivs hur mörkret, ondskan, lidande av olika slag väller över historien, över världen. Och då beskrivs det just i bilderna av skorpioner som med sina gaddar sprutar ut. Det är mustigt språk. Och för att vi ska slippa se den där hemska skorpionen så tar jag fram någonting annat som är lite trevligare att se på. Den här hittade jag i kyrkans gömmer. Det här är väl en gammal, vad kan det vara? Är det någon som har använt den här? Får vi ett tips på vad det kan vara? En syl, ja. Precis, av gammalt snitt. En vass gadd spets. Inte så mycket giftig, därför vågar jag hålla i den så här. Men den gadden, den spetsen, har på det sättet följt i historien och gett alla tänkbara åkommor, förvridningar av olika slag. Och vi fylls ju av detta hela tiden. Vad detta gör. Men nu ställer Paulus frågan. Här i framtiden, när Jesus har trätt fram med sin uppståndna kropp, så kommer frågan ropas ut över stad och land, kommer synas på varenda bildskärm. Död, var är din gadd nu någonstans? Var är ditt gift? Och så svarar han själv på frågan. Döden är uppslukad. Gadden är uppslukad. Var någonstans? Var sitter gadden någonstans? Där. Eller hur? När hans kropp spikades fast, så spikades denna dödens giftgad in i hans händer och fyllde hans kropp. Så allt det gift som har präglat, fyllt historien och våra liv, fyller nu hans kropp. Och han tar med sig det in i sin död. Men den här natten, den här gryningen, när han får uppstå. Vi ser om vi får ordning på den här. När han uppstår, när hans kropp uppstår till liv, till oförgänglighet, så följer inte gadden med. Den blir kvar i dödsriket. Dödens gadd är uppslukad. Därför förväntar sig Paulus sig att det här kommer ropas ut. Var är du någonstans? Dödens udd. Ondskans gift. Mörkrets lidande. Ja, det är tystnad. Frågan är retorisk. Därför att den togs i hans kropp. Men när hans uppståndelsekropp gick in i den åttonde dagen finns den inte längre med. Och här lever du och jag i den spänningen. Det har hänt. Han har uppstått. Det har hänt. I alla fall för dig och mig som har gått dopets väg. Vi är förenade med honom i dopet. Och vi väntar på att också våra kroppar ska träda in i den åttonde dagen. Får det här någon påverkan på vårt liv? Spelar det här någon roll för vår dag idag? Eller är detta bara liksom teologiska teorier för den som tycker att det är intressant? Paulus avslutar uppståndelsekapitlet i kapitel 15, sista versen, utifrån den tanken. När han säger så här: mina älskade syskon, stå därför, alltså på grund av den här berättelsen som vi nu har delat med varandra, stå nu därför fasta och orubbliga. Ge er ut helt i arbetet för Herren. Och bättre översatt skulle jag vilja säga, i Herren. Ge er helt ut i livet i Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda då vara förspilld. Ge er helt ut i livet i honom. Så, om du funderar, hur ska jag fylla min almanacka på bästa sätt? Vad ska jag göra av mina veckor som jag får på bästa sätt? Jag tar gärna de här verserna vi har stannat upp för en dag. Idissla dem, smaka dem och samtala med Jesus om dem. Och till dig får jag avsluta med, som kanske funderar på att du är trött på giftgaddens alla rapporter, nyhetsinslag om alla dess åverkningar av olika slag. Kanske känner du av dig din egen kropp som åldras och krämporna som kom. Var finns den åttonde dagen? Kanske längtar du efter, jag vill se ändå lite mer av det. I gudstjänsten bjuds vi in i en måltid som är beredd i den här tiden, men som hör till den kommande. I gudstjänsten bjuds vi in till förbön där någon säger: kom helige ande. Samma ande som uppväckte Kristus den här natten från de döda, samma ande vill uppfylla och fylla och beröra ditt och mitt liv just den här dagen. till dig som kanske funderar på, jag vet inte om jag är en del av den här berättelsen. Jag vet inte ens om jag är döpt, eller den här dagen kan du få kliva in i den och bli delaktig i berättelsen och i hans uppståndelse. Och kanske till dig som är döpt men som tänker att jag spelar mitt dop för roll. Jag minns det inte. Jag kanske var väldigt liten. Och idag bjuds vi in till att förnya vårt dop. Varje söndag bjuds vi in till det. Och en del går fram och doppar sina händer i dopgraven. Idag är vi inbjudna till att ställa oss i en kö. Där vi normalt brukar få olja på pannan kommer nu få dopvatten på pannan. Och du får förnya ditt dop. Din förening med den uppståndne. Med de fötter som Mariorna denna morgon griper tag om. Amen.